En församling byter skepnad. Med sin synagoga på Föreningsgatan fick judarna i Malmö Mosaiska församling i början av 1900-talet en egenägandes gudstjänstlokal placerad mitt i byn. Inte långt från synagogan låg församlingens begravningsplats och på vägen dit fanns en butik som sålde kosherkött. Synagogan kom efter en tid att även användas för de judiska barnens religionsundervisning, medan församlingens styrelse för sina huvudsakligen sekulära möten även fortsättningsvis hänvisades till olika lokaler inne i staden. Församlingen fick med synagogan även sin första akademiskt skolade rabbin, Josef Wallstein. Malmöförsamlingens medlemmar, omkring 500 år 1911, var ganska jämnt utspridda i staden och ingen hade speciellt långt att till fots ta sig till synagogan på sabbat eller olika judiska festdagar. För judarna var Malmö som en shtetl och ändå inte. Under de drygt 20 år som skildrats här kom synagogan med rabbin och kantor att om möjligt inta en ännu mer central plats i församlingens religiösa liv. Tillsammans med de övervägande östjudiska församlingsmedlemmarna i Malmö kunde rabbinen förstärka församlingens religiöst ortodoxa prägel. Det gjorde att en nostalgisk känsla av shtetl i någon mån kunde hållas vid liv. Vad avser församlingens allmänna möten blev de under den här tiden lika välbesökta som de blev platsen för ett antal skärmytslingar mellan några olika fraktioner bland medlemmarna. Församlingens föreståndare, som mot periodens slut hade utökats till att vara hela 7 till antalet, lyckades trots det i det längsta hålla en enad front. Under perioden minskade Malmöförsamlingen med nästan 200 medlemmar, från närmare 500 år 1911 till strax över 300 kring år 1931. Mina övergripande frågeställningar inledningsvis löd: vilka motsättningar och med vilka lösningar kan i församlingen och bland dess medlemmar över tid urskiljas? Vilka uttryck tog församlingens och dess medlemmars samspel med det svenska majoritetssamhället? För att börja med församlingens mellanhavanden med det svenska majoritetssamhället var det framförallt året 1838 års beslut som styrde dessa. Förvisso kunde riksdagens beslut året 1873, där judarna i Sverige fick fullständiga medborgerliga rättigheter i Sverige, utropas som en seger, emancipationen kallad, men trots det var det året 1838 års beslut och en del andra åtgärder och beslut från statsmakten som både satte gränserna för och bestämde riktningen för församlingens ageranden. Det har vi ovan sett av sådant som statens övertagande av folkbokföringen, att det skulle dröja till året 1909 innan rabbinerna ensamma fick svara för sammanvigningen av judiska par, att kontrahenterna i ett citat blandäktenskap var tvungna att för äktenskapets ingående ange om deras än så länge ofödda barn skulle uppfostras judiskt. Att utträda ur mosaisk församling var endast möjligt för den som var beredd att låta döpa sig och att traditionell judisk skäktning förbjöds av Malmö slakthus året 1904 och av Sveriges riksdag året 1938. Till det ska läggas församlingens lagstadgade beskattning av sina medlemmar, som jag här av utrymmesskäl inte gått närmare in på, som, med Viggo Sadiks ord, i sin omutlighet snarare stötte medlemmar ifrån sig än att hålla dem kvar. Vad gäller det församlingsinterna agerandet av olika individer och grupperingar har vi både för den här behandlade tiden och tiden 1860-1910 sett att det, för den som var på det humöret, fanns oändliga mängder av tvistämnen att ta fram. Det var också något man gjorde, men när det värsta dammet lagt sig kring ett ämne fortsatte man för det mesta på en tidigare inslagen väg. Församlingens första stadgar året 1905 antogs nästan utan diskussion. Annorlunda var det året 1920 och året 1930. Då började man diskutera principer. Året 1920 gällde det de utländska medborgarnas rösträtt i församlingen. Året 1930 var det en så viktig fråga som för eller emot det som uppfattades som assimilation. Och då började olika falanger inom församlingen bekänna färg. Det slutade, i alla fall, nästan för det mesta, med att den svensk-judiska falangen gick segrande ur striden. En käpp i det hjulet var Viggo Sadiks vilja att utträda ur församlingen. Det var något alldeles för modernt för sin tid. Malmöförsamlingen var i det längsta en till sitt religiösa innehåll östjudisk församling. Administrativt sett var församlingen under sina första 60 år däremot västjudiskt styrd och inriktad. När det gäller skillnaden mellan öst- och västjudiskt är jag med stöd i arkivmaterialet från MFM benägen att instämma i den distinktion avseende religiositet som församlingsföreståndaren Dr. Schönkopf gjorde året 1931 i debatten med Viggo Sadig. Citat, man kunde säga att östjudarna är aktiva och västjudarna passiva. Vad slutligen gäller Malmöjudarnas traditioner och liv, enskilt och i grupp vid sidan av det religiösa med sådant som arbete, ekonomisk standard, hälsa, kulturellt liv, ungdoms- och idrottsverksamhet, jämlikhet mellan könen och antisemitismen i Malmö, kommer det att bli föremål för en egen skildring. Först med den i min hand kommer jag att kunna presentera en mer fullständig bild av judarna och deras samröre med andra Malmöbor. Per Hammarströms avslutning på sin skildring av 70 år av samhällsintegration i framförallt Sundsvall är pessimistisk. Även han låter som om han suckar. Citat, vid undersökningsperiodens slut hade de allra flesta judarna lämnat regionen samtidigt som assimilationsprocesserna var långt gångna bland de kvarvarande. Den lilla rest som återstod hade, enligt egen utsago, som enda gemensamma verksamhet att vårda begravningsplatsen. Så illa och så långt utfört med judiska ögon sett hade det långt ifrån gått med Malmöförsamlingen. Utflyttningen från församlingen var förvisso stor, majoritetssamhällets krav hade satt sina spår, men de ortodoxa krafterna i församlingen hade hållit den levande judisk. Och kampandan mellan olika fraktioner på församlingens allmänna möten var en ständig injektion till att vara på sin vakt. Lägg till det att församlingen hela tiden fick ett tillflöde av nya medlemmar framförallt österifrån med nygamla krav och önskemål. Däremot var vården av församlingens begravningsplats länge eftersatt, något som varit märkbart ända in i våra dagar. Malmöförsamlingen bytte sin yttre skepnad åren 1911 till 1932, men i mycket var innehållet sig likt mot tidigare.